Rötterna.
Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Känn er hjärtligt välkomna till värmen i denna podcast som heter Agendasättarna och som produceras av mig, Anders Sedhamre. I veckans avsnitt blir det mycket journalistsnack med en herre som verkligen vet hur man överlever i denna rasande konkurrensutsatta bransch. TV4s Robert Pärlskog har kommenterat sport i över 30 år och delar i ett öppenhjärtigt och detaljrikt samtal med sig av den berg- och dalbana som det kan vara att ha sin arbetsplats i olika kommentatorsbås och på arenor världen över. Insikter i branschen, anekdoter från förr, drömmar inför framtiden och några riktigt härliga skratt bjuder Pärlskog på den kommande stunden. Som vanligt är synpunkter välkomna via Twitter där jag finns på Anders Sedhamre eller mail på anders@agendasattarna.se. Samma vägar gäller om man skulle vilja köpa en Agendasättarna t-shirt av mig. Och ni får mycket gärna surfa in på hemsidan också agendasattarna.se om ni skulle vara nyfikna på alla tidigare gäster. Även bilder på dem där utlovas. Kul också att Agendasättarna har en ny sponsor. Det är spelbolaget som sätter höga odds, Fairplay och kundupplevelsen på agendan, nämligen NordicBet. Nu i oktober erbjuder de alla nya kunder ett välkomstpaket som inte går av för hackor. Ditt första spel du gör i deras sportsbook är riskfritt upp till 500 kronor och de matchar din första insättning med 100% upp till 1000 kronor. Och som om inte det vore nog så har deras ambassadör Börje Salming kryddat välkomstpaketet lite till med att erbjuda två par underkläder till alla som öppnar konto nu i oktober. Hela erbjudandet finns på nordicbet.com/salming. Glöm inte att uppge bonuskoden AGENDA när du laddar kontot för första gången också. Glöm inte heller att du måste vara minst 18 år för att spela. Här så Robert Pärlskog.
Bra. Då sätter jag på där.
Kör igång.
Ja. Då säger jag välkommen till Robert Pärlskog.
Tack.
Vi sitter med otrolig utsikt över hela Södermalm egentligen. Vilka fönster, vilken fin vy.
Ja, det är ateljéfönster. Det här är ett hus från 1948. Jag tror att arkitekten ritade den här lägenheten åt sig själv. Det finns en hel del sådana förortshus. Det här är ju vid Gullmarsplan, men jag har kompisar som bor i liknande lägenheter ute i Kärrtorp, Björkhagen. Det är liksom lite tidstypiskt och vi föll direkt för den här lägenheten. Vi bytte två lägenheter inne på Södermalm som vi sitter och tittar på nu för att få bo i den här typen av hus. Så att det är en etagevåning och utsikten är ju helt underbar.
Speciella stolar också berättade du när vi gick in här.
Ja, det är faktiskt två stycken snurrfåtöljer från Lennart Hylands hörna som på lite oklara vägar har hamnat här. Jag förvärvar dem från en nedlagd krog. Fick köpa dem någorlunda billigt. Och de är ju slitna som du ser, men det är en speciell känsla att sitta i dem. Liksom, för att Snodas Nordgren har suttit i en sån här. Och mästaren själv, Lennart Hyland, har också gjort det.
Mycket häftigt. Jag känner mig hedrad och väldigt ödmjuk. Gott kaffe.
Ekologiskt.
Ja, självklart. Vi är på söder om söder, så det är helt rätt. Du, alla gäster får ju beskriva sin egen yrkesroll. Det första vi gör i den här podden, då ber jag dig göra det nu.
Ja, för de som inte vet vem jag är så är jag ju sportkommentator och har varit det sedan 1981. Det är lite förskräckligt när man tänker efter. Ja, det är över 30 år alltså. Men jag är väldigt stolt över mitt yrke och att jag blev sportkommentator kan man väl säga var lite grann slumpens skörda. Jag tror att livet är på det viset. Men ändå inte helt och hållet, för idrottsintresset har alltid funnits där. Men för att dra en lång historia och göra en kort så kom jag till min egen stora förvåning in på journalisthögskolan 1980. Och efter två terminer tror jag var, skulle man göra en praktiktermin. Och då fick man söka fem praktikplatser. Jag sökte Östersundsposten, Radio Gotland, SVT Göteborg, någon morgontidning, DN Svenskan och ytterligare en lokalradiostation, Radio Gotland. Det var de, en lite liksom spridning på det hela. Och då fick jag praktikplatsen på SVT Göteborg och det visade sig vara Tipsextra redaktionen. Men då hände det sig så att rektorn för Journalisthögskolan i Göteborg, det fanns en sån där och jag vill fortfarande, ringde till mig personligen och sa att det är ju jättedumt att sitta i Stockholm och åka ner hit. Om vi ordnar en plats åt dig på sportredaktionen på Sveriges Radio, det vill säga Radiosporten, tycker du att det är okej? Okay? Jag såg framför mig hur jag skulle jobba där med Oldsberg och Lars Gunnar nere i Göteborg Tipsextra. Det var ju lite coolt. Men jag tror att det var bättre att jag gjorde som jag gjorde, nämligen sa ja. För att man kommer ju liksom mer in i produktionen på radio ganska omgående. Så 81 då så började jag på Sveriges Radio som praktikant. Och där blev jag kvar. För Tommy Engstrand som var chef då fattade tycke för mig och sa att Robban, du kan bli riktigt bra, vi ska jobba på det här. Så det var ingången i yrket. Och sen dess har jag kommenterat idrott.
Vi ska prata om radiosporten efter den här frågan. Vilka sporter är det du gör huvudsakligen utifrån ditt perspektiv? Fotboll vet vi ju om, men berätta gärna så att vi har det helt klart för oss.
Jag gör ju väldigt mycket handboll också. Det är ju en rätt rolig historia i sig. Jag är ju gammal basketspelare. Inte på någon högre nivå, men division 3 i alla fall i Stockholm. Det finns ju serier ner till femman eller sexan eller någonting sånt. Men jag var väldigt basketfrälst under en period på 10-15 år. Spelade väldigt mycket basket. Och då tyckte vi att handbollsspelare var skittöntiga. För de hade liksom... Det var dansband för oss, medan vi var hiphop så var de dansband, om du förstår vad jag menar. Med korta strumpor och tajta shorts och ett ganska kantigt rörelseschema. Jag kan fortfarande drömma mardrömmar om den där videon som Per Kalén och grabbarna gjorde inför något handbollsmästerskap där de skulle liksom dansa hiphop. Jag vet inte om du minns den.
Jag tror det.
Ja, det var fruktansvärt. Så att vi tyckte att handbollsspelare var skithöntiga. Jag kunde inte handbollsreglerna. Vilka är, de är ju ganska råddiga. Ibland tittar jag på min expertkommentator och så slår jag ut marmarna och säger vad hände här? Och han bara skakar på huvudet. Det är inte alltid man vet. Men i alla fall så fick jag frågan alltså, av TV4s dåvarande sportchef Mats Pettersson. Det var 1995. Det skulle bli handbolls-VM på Island. Och det visade sig att fyran hade köpt in det. Och jag var ju i princip den enda kommentatorn 1995. De hade inte så många att välja på. Så han sa, Robban, du ska kommentera handboll. Aldrig i livet, sa jag. Jo, men nu vill jag att du gör det här. Ja, men jag kan ingen handboll. Ja, men jag vill ändå att du gör det här. Du kommer att få Claes Hellgren med dig. Som expertkommentator. Den gamla landslagskeepern, honom kände jag till. Och jag kände pressen så jag sa okej då. Men alltså det där mästerskapet i Island är ett av mina finaste minnen. För det var, Island var ju första gången jag var där. Det var helt fantastiskt. Och att träffa Claes Hellgren var helt fantastiskt. Nu läser inte jag om filosofer varje dag. Men just på den här resan hade jag med mig en biografi om Ludwig Wittgenstein. Och det var vårt första möte, jag och Claes Hellgren. Jag packar upp min väska i hyresrummet som vi har. Patrik Ekvall hade fixat boende uppe på fjället hos en familj. Det var helt otroligt det också. Men i alla fall, jag packar upp min väska. Upp kommer boken på sängen. Claes Hellgren på väg in i rummet. Säger, tjena, det är jag som är Claes. Du, vad är det där för bok? Wittgenstein, den vill jag låna. Det var vårt första möte. Så det är liksom lite grann storyn om handbollen. Claes har lärt mig handboll med åren och jag har lärt mig själv också. Han påstår att jag kan göra det själv nu. Jag är inte helt övertygad. Men så att jag har ju gjort tillsammans med Helgen 27 handbollsmästerskap. Det måste vara någon sorts inofficiellt rekord alltså, i kommentatorsbranschen. Jag vet inte med säkerhet, men det kan mycket väl vara det. 27 mästerskap, det är jag stolt över. Det är storyn om handbollen. Internationell fotboll gör jag som du har sagt. Jag har gjort ganska mycket ishockey, mer hockey på radiosporten faktiskt. En del SM-finaler och liksom elitserielunk. Och de första 10 åren på TV4 hade vi ju SM-slutspel. Gjorde jag ju varje år. Och landskamper. Vi fick ju vara med och pegga upp för TV3s hockey-VM. Nu har vi hockey-VM och nu har jag fått göra hockey igen. Att vara med i Finland förra året och i år fick jag jobba hemma i Stockholm. Och att göra hockey-VM var ju superkul. Alltså. Superkul. Så hockey, handboll, fotboll. Jag har gjort de flesta idrotter. Jag har även gjort väldigt mycket boxning. TV4 sände rätt mycket boxning i början. Jag har till exempel varit över i Atlantic City och gjort matchen mellan Alex Stewart och Mike Tyson. Det var Tysons comeback. Den matchen var över på 2 minuter och 52 sekunder. Jag hade läst hela Spike Lees drapa om och sett dokumentären om Mike Tyson av Spike Lee. Och förberett mig till tänderna. Jag kunde allt. Jag satt och simultantolkade den där. De körde den där dokumentären i 4:an då, på natten före matchen. Och då fick jag sitta i Atlantic City med hörlurar och simultantolka den. Och så började matchen och jag hade laddat upp 2 minuter och 52 sekunder. Så var den över. Pang! Men mycket boxning har jag gjort. George Scott och liksom Lille Neklund. Ja, jag har gjort mycket.
Du sa innan här att vi siktar på 40 minuter. Jag tror det kan bli svårt att komma under 40 minuter efter de första inledande svaren.
Ja, men nu blir de kortare.
Ja, men det är mycket bra.
Nej, men alltså det triggar ju igång en massa gamla minnen det här.
Ja, men
och du ställer ju vad Peter Jihde skulle ha sagt, öppna frågor. Du skulle säkert få mycket beröm av Peter Jihde. Han har ju varit på utbildning i USA när det gäller hur man intervjuar.
Spännande.
Hur tänker du nu? Hur känner du nu?
Ja.
Öppna frågor. Nej, men det är bra. Det funkar ju. Det triggar ju igång saker som du märker.
Mm. En lite mer stängd fråga då. Hur mycket saknar du tiden på radion?
Mycket. Och det är ju ingen nerklassning av TV4-gruppen eller gänget där. Det är en väldigt trevlig arbetsmiljö. Men jag saknar radion därför att jag har ett tempo i kroppen och en röst som jag inbillar mig passar väldigt bra för radio. Tommy Engstrand, legendarisk radio- och tv-man, sa till mig när han var chef där. Han var ju på mig som en hök om alla, liksom, allt det dåliga i språket som man har när man kommer in från gatan mer eller mindre som jag gjorde. Men, och fostrade mig ganska hårt, men han sa att du kan bli bland de bästa. Och han hade ju rätt i så motto att jag har det där tempot för radio. Och det kan jag sakna ibland. När jag har träffat Lasse Granqvist ute på olika landskamper så har jag frågat, kan vi inte byta? Du får göra tv-jobbet så gör jag radio. Och det är naturligtvis inte praktiskt möjligt att göra så. Men det är lockande med tanken. Och jag hoppas att efter den här intervjun nu som vi gör, du och jag, att Radiosporten ringer och frågar mig om jag inte kan vara med och göra några sportextra sändningar. För det skulle jag tycka var så himla roligt. Alltså jag kommer aldrig glömma det. Min allra första uppgift som sportextra reporter ute på arena. Jag var ju ruskigt nervös. Djurgården spelade på Råsunda av någon anledning. Och tränare var norrmannen Arve Mockelbost. Minns du honom? Jag satt uppe i den där radiohytten. Då var ju radiohytterna på, ja, nu finns ju inte Råsunda fotbollsstadion längre, men den var liksom på den östra läktaren, inte på den västra som där radio och tv har hållit till de senaste 25 åren, men det var på östra sidan, långt upp i någon holk där liksom både Gärring och Hyland hade suttit. Och så fick jag gå ner efteråt med min Nagra och göra en intervju. Men radion, jag saknar det, ja, och jag skulle osett bara hoppa på vilket jobb som helst om jag fick jobba med att referera i radio är en speciell konst. På ett sätt för mig då och för sådana som Lasse Granqvist och Tommy Åström kanske också som har det där naturliga tempot. Kanske lättare än att göra tv. Där, för tv så ser ju tittaren själv. Där måste man ju tillföra något och det kräver nästan att man läser på mer. I radio så kan man följa spelet. Play by play som man säger i USA. Och det är härligt.
Mm. Du har varit på TV4 sedan 1990 nu. Det är 23 ja. År. En normal person inom citationstecken kan bli less på en arbetsplats efter 23 år. Är inte du det på din jo, arbetsgivare?
Jag var jävligt less, om jag ska vara ärlig, runt millennieskiftet där. Det var rätt mycket konflikter och jag kände mig lite styrmodligt behandlad. Det gör ju alla liksom, tv- och radiojournalister då och då. Det är liksom en yrkessjukdom. Här tyckte jag att jag var småbarnsförälder och hade svårt varandra. Jag var så här varannan veckas förälder. Vi var separerade och jag hade barn att ta hand om. Och jag ville gå ner i arbetstid och jag tyckte att det där saboterades liksom från den dåvarande ledningen. Så vi hade en hel del konflikter och jag kan ju avslöja att jag till och med var och pratade med Kjell Andersson på Sveriges Television i den där vevan om att kommentera för SVT. Nu blev det inte så av olika anledningar och jag löste det istället så att jag, precis som många andra på fyran, sa upp min fasta tjänst och istället skrev kontrakt, tidsbundna kontrakt. Och uppenbarligen har TV4 gillat det jag har gjort. Och det blir ett mer vuxet förhållande mellan parterna, förstår du vad jag menar? Mm. Det blir liksom inte pappa och son, utan det blir jämbördiga partners liksom. Ni köper mina tjänster och jag gör det jobbet så bra jag kan. Och sen kommer vi överens om vad jag ska ha betalt för det jobb jag gör. Och då försvinner allt det här, alla de här liksom interna stridigheterna och man slipper åka med på såna här värdelösa konferenser där man ska gå omkring och hålla i ett rep och dra åt samma håll och sånt där, du vet, mambo jumbo.
Teambuilding.
Ja, men det är fruktansvärt, det är faktiskt det värsta jag vet. Men det kanske säger lite om mig som person. Jag vet att Peter Jihde blev skitförbannad på mig en gång på en sån konferens för att han tyckte att jag var gnällig och motarbetade den här teambuildingen. Men alltså, det de sa, de där killarna som säkert fick jävligt bra betalt för att komma ut och säga självklarheter, det börjar irritera mig på det. Men det där slipper man ju då när man är frilans. Så jag har ju ett litet bolag och gör lite gig här och var. Men kommentera sport får jag ju bara göra enligt kontraktet då för fyran.
Kan och vill du avslöja vad det kostar att få dig kommentera en match?
Ja, det varierar vilket forum jag är i, förstår du vad jag menar? Mm. Om det är en stor kanal, nu för tiden har ju alla mediekoncerner väldigt många kanaler. Men jag skulle tro att snittet ligger någonstans mellan 8 och 10 000. Och då kan man tycka att det är väldigt bra betalt och jag är ju jättenöjd med det gage jag får. Men man ska också tänka på att om jag får 8 000 för en match så kan det också vara så att jag flyger. Jag har 2 dagars förberedelser hemma. Låt säga att jag ska göra en Europa League-match i Bilbao, vilket har hänt. Och så flyger man en hel dag, för det är vad det tar. Det går inga direktflyg. Ner, lämna familjen över hela helgen. Kommentera matchen en dag med allt vad det innebär. Sen ska jag hem nästa dag, så att det kanske är fem dagars jobb då för en journalist för en 8000 spänn. Så att det varierar. Men sen kan det hända att man gör matcher på Friends Arena. Och då är man ju hemma hos familjen en timme efter att gigget är slut, så att säga. Och då är det ju helt plötsligt helt okej betalt.
Det här är en podcast från Expressen.
Du talade själv om ditt tempo. Vilka andra spetskompetenser, för att använda det ordet, tycker du att du har som har tagit dig hit?
Det är många som tycker att jag har en bra röst. En bra röst för mediet. Och jag tycker rösten är underskattad. Och jag retar mig ibland på att kommentatorer som i grunden har en gedigen kunskap om det som de talar om inte jobbar mer med rösten. Mig skickade Sveriges Radio till en talpedagog omedelbart. Jag lät så här i början, pratade genom näsan. Så här lät jag, så här Andersson som ska kalla det. Vanheden, ja men du vet. Så där. Så att, gå till en talpedagog. Så att du blir tydlig, så att tittarna hör vad du säger och att de tycker om din röst. Det är som med musik liksom. Man vill ju inte att någon ska hantera violinen illa. Eller vad det nu är. trumpeten, gitarren, sången. Så rösten, ja, den är jag lite stolt över och den har jag jobbat med. Jag försöker också vara lite bredare, sätta in saker i sitt sammanhang. Så gjorde man alltid förr, så gjorde hela den gamla generationen. Åke Strömmer, Lars-Gunnar Björklund, det var referenser till Runeberg och Fröding. Och, alltså de satte alltid in det i ett historiskt sammanhang och ett litterärt sammanhang. Och det kan jag sakna idag. Visst, folk är jäkligt bra på 4-3-3 och släpande shadow forward eller vad det nu kan vara. Eller hur man ställer upp i mittzon i en hockeymatch. Men det är ingen som säger krama tetus amovarerna längre eller refererar till slaget vid Poltava. Jag kan sakna det. Så det är någonting som jag försöker. Jag lyckas inte alltid och ibland blandar jag ihop begreppen och krånglar till det och gör fel. Det är ju lite pinsamt om man refererar till någon historisk händelse av fel årtal, men det har ju hänt. Det är ju egentligen inte så himla viktigt. Det viktiga är referensen, men jag försöker i alla fall jobba lite bredare och med allmänbildningen. Därför så tror jag att kanske de som var hockeyintresserade under Lars-Gunnar och Rolle Stolts tid ibland kan tycka att det är lite nöjsamt att lyssna på mig. Medan den yngre generationen, de är mer vana vid liksom att man bara pratar om fotboll och taktik och därför kanske har lite svårare att ta till sig det jag gör. Men det är väl kanske det då.
Hur hanterar du det faktum att du anses som toppklass i ditt skrå i vårt land?
Ja, gör jag det?
Det tror jag man får säga att du gör.
Ja, det måste jag ju fråga dig om. För att jag har ju aldrig varit nominerad av svenska fans till årets kommentator eller någonting sånt där. Jag har en buckla faktiskt som årets radiosportare från 1987 eller 88 eller någonting. Det var en ganska tung jury där satt Bosse Gensel, Lars-Gunnar Björklund och Åke Strömberg. En hyfsat tung. Ja, den är jag lite stolt över. Men annars har jag ju inte fått eller ens varit nära några sådana där utmärkelser. Däremot så tror jag att du har rätt i så mått då att jag svarar för en viss lägsta nivå. Att jag har liksom, jag har ganska mycket erfarenhet på fötterna. Jag vet hur man gör det här. Alltså du kan sätta mig på en arena i Ukraina där alla manuspapper blåser bort. Och jag fixar den sändningen ändå. Och du kan också ringa mig ikväll och säga du, vi har en boxningsgala här i Eriksdalshallen, kan du ta den? Utan att jag vet vilka som boxas, det läser jag in när jag kommer dit och jag fixar den där sändningen. Så på så vis är jag lite stolt då över det du säger. Men jag har konsekvent under de här 30 åren lidit mer när jag var yngre av dålig självkänsla och en rädsla, det tror jag är vanligt också i skådespelarkretsar, att någon ska avslöja att jag egentligen är en komplett bluff. Att jag inte har så mycket på fötterna. Jag kommer ihåg att på Radiosporten någon gång jag var telegramredaktör och så drog jag till med Bulletin. Det heter ju Bulletin. Men jag är ju lite maskrosbarn. Jag är uppvuxen i Rågsved så tillvida att jag har inte den akademiska familjebakgrunden som nästan alla mina kollegor på Sveriges Radio hade från Lidingö, Östermalm och allt var de nu kom ifrån. Så att jag sa Bulletin och varför sa jag nu det? De skrattade ju åt mig på redaktionsmötet dagen efter. Vilket gjorde mitt självförtroende ännu lägre. Men jo, jag var ju uppvuxen med Mosebacke monarki. Moltas Eriksson och de här. Och Mosebacke monarki sa alltid nyheter och bulletiner från Mosebacke. Det var ju studentikost. Men jag trodde att det hette så. Så där var en sån bildningslucka och det där har jag liksom alltid fått kämpa mot. Så när du säger att jag är ansedd och respekterad så blir jag oerhört glad. Men i min egen bok är jag inte riktigt där. Men jag är närmare nu än för 10 år sedan. Jag kan känna stolthet över den erfarenhet och den utbildning jag har. Ja.
Du får ju god kritik för att du är inte så skrikig inom citationstecken och ganska balanserad i din kommentering. Kan du uppleva att du blir för loj ibland?
Ja, det händer ofta. Vi gör ju de här ligamatcherna. De flesta ligamatcher i Frankrike och Italien gör vi ju off-tube. Du jobbar ju själv i branschen så du vet vad det betyder, eller hur? Vad betyder det?
Att man sitter i ett trångt litet bås med rätt dåligt kaffe och dålig luft och kommenterar matchen
till en dålig TV. Ja. Och det säger sig självt att informationsflödet då är helt utlämnat till det man kan komma över via internet. Vi har på fyran till exempel en extremt dålig dator, långsam, krånglar ofta när man snappar över har någon information om något. Så att det är mycket, mycket svårare på ett sätt att göra det jobbet än att göra det on-site. Men man slipper ju resorna. Men då är det faktiskt så att där kan jag känna ibland när jag sitter med den där kaffekoppen med dåligt kaffe i det där kommentatorsbåset och det är 0-0 mellan Catania och Cagliari och ingenting händer, så kan jag känna att, men vänta nu. Nu håller publiken på att somna och jag med. Så att där skulle jag ju behöva ta lite mer av det där som Niklas Holmgren har till exempel. Att jag känner det här inför varenda litet inlägg, va? Att det skulle faktiskt väcka de som tittar och kanske väcka mig själv också. Så att ja, jag kan bli för loj. Men det är också en tillgång. Jag vet att när Sverige åkte ur VM 2006 mot Tyskland och Teddy Lucic blev utvisad och tyskarna gjorde 2-0 tror jag på 10 eller 12 minuter. Så var det ju inte frågan om någon världskatastrof, utan mer ett konstaterande från min sida att det var klassskillnad mellan lagen och att utvisningen var korrekt. Och alltså där kan kommentatorer ibland spela över, och det är mycket vanligt i svensk media att det blir den här effekten. Hur kan ni göra det här mot mig? Jag skulle ju kommentera semifinalen. Hur kan ni åka ut här mot det här skitlaget? Det är väldigt vanligt att man hör det på kommentatorer.
Själva referenten känner detta?
Ja, oh ja. Min gode vän Lasse Granqvist fick ju mycket skit för Vitryssland-matchen. Efterspelet till den när vi åkte ur OS i ishockey. Det är en av de största skrällen. Den största skrällen jämte Japan 1936. Men Lasse gick lite över styr där. Och han tog in det lite för personligt. Och det är han inte ensam om. Det finns fler som gör det. Och så, ja, men jag träffar Lasse regelbundet, så att det är ju liksom ingen skitsnack om honom. Och det finns fler kommentatorer, ingen nämnd och ingen glömd, som ofta faller i den där fällan. Jag vet någon gång på något junior-VM i ishockey i Kanada eller USA någon gång tidigt 90-tal att jag freakade ut totalt på att det svenska laget var bra, med att målvakten var kass. Han var inget bra. Det var en Djurgårdskeeper, jag har glömt vad han hette, men jag sågade honom fullständigt. Det var mer känslan, liksom, här har vi åkt till USA för att göra den här turneringen, så åker vi ut redan i kvart eller vad det var. För att målvakten är ett såll, medan resten av laget är bra. Och det handlade ganska mycket om min egen upplevelse. Och jag klev ur liksom iakttagaren, objektiviteten som man måste ha om man är journalist. Och det skäms jag för. Så jag ber om ursäkt för det. Men jag är väldigt medveten om det. Och just den här Tysklandsmatchen 2006 så kände jag liksom, ner med rösten i magen, lugn och fin. Och jag vet att Johan Kroneman i Dagens Nyheter skrev en uppskattande artikel just om det. Att jag inte frikade ur i någon sorts nationalism eller vad orättvist allting är. Så jag tror att det är väldigt viktigt att man gör det. Att man tänker över vilken situation man är i, vilken roll man har, vilken egenskap som krävs för att klara den här situationen. Mera kaffe?
Ja, gärna alltså.
Ja, ska se om det finns någon kvar i den här. Du, det var inte många droppar.
Ja, men det duger. Du talade om landslagsfotboll där. I dina ögon, ska man heja på ett landslag när man kommenterar det, oavsett vilken sport det är?
Nej, det ska man inte göra.
För det är rätt många som gör det. Och jag har talat med kollegor till dig som säger att jag tycker det är okej att stå bakom vårt landslag.
Ja, men det finns ju ytterligheter. Det finns ju kommentatorer som har fallit i gråt när ett juniorlag har vunnit någonting. Alltså det tycker inte jag är okej. Och det finns... Ja, det finns många klassiker, men det var väl någon match när Sverige hade förlorat någon kvalmatch och en SVT-reporter sa grattis Tommy Söderberg, och han menade grattis till en bra match, men det hade blivit torsk mot, jag tror det var Frankrike. Så det där får man nog lägga åt sidan. Jag tycker inte man ska heja. Och jag vet att jag ibland får kritik från folk som tycker att jag är för lite nationalist och hejar för lite. Men alltså hjärtat har jag ju såklart för det svenska landslaget. Men jag tror inte man ska plocka fram det hjärtat allt för mycket. Däremot, nu fick inte jag möjlighet för TV4. Helt plötsligt så sålde de den matchen som jag hade packat för, nämligen Tyskland-Sverige VM-kvalet.
Berlin. 4-4.
Alltså vi var packade och klara, alla som skulle göra matchen. Och sen bara på en dag så hade TV4s ledning sålt den där matchen till femman. Så jag fick snällt sitta hemma och se den där historiska matchen. Och det kan jag ju säga, att hade jag fått kommentera den i andra halvlek så hade jag inte sparat på krutet. För att det var fullständigt magiskt, fullständigt makalöst, och idrott när det är som allra bäst. Och där tycker jag man ska låta sig ryckas med när det händer. Men en match mellan Falkenberg och Chile i Superettan är inte en VM-final. Inte ens ett VM-kval. Så att man måste försöka balansera det där. Och heja klacksledare får man som journalist aldrig bli. It's a big no-no. I alla fall om jag får bestämma.
Hur mycket påverkar du själv vilka matcher du ska kommentera?
Inte mer än i så motto att jag kan tacka nej till vissa uppdrag. Och det är ju nyst att kunna göra det som journalist. Men det händer att jag tackar nej därför att det i matchen i sig inbegriper resor som inte funkar socialt. Eller att jag känner att den där matchen kan inte jag göra ett bra jobb på. Det är liksom inte min grej. Så det händer faktiskt att jag tackar nej. Men annars så får jag... Jag skriver kontrakt för vissa saker, som handbollsmästerskap till exempel. Där har jag fixt och färdigt. Om jag skrivit kontrakt på 2 år så vet jag vilka mästerskap jag ska göra. Men om du pratar enskilda matcher så är det lite grann vecka för vecka faktiskt. Jag antar att det funkar ungefär likadant på Eurosport.
Absolut. Hur många gör du i månaden ungefär?
Någonstans mellan 7 och 10 uppdrag skulle jag gissa att det ligger på. Mm. Någonstans mellan 7 och 10.
Hur många matcher av 10 kan vi säga är du på plats och kommenterar, inte off-tube som vi talade om tidigare?
2, 20%.
Är du nöjd med den siffran?
Ja, så skulle man slå ut över ett helt år, min vän, så blir det ju mer än 20%. För då har du ju alla, då har du ju ett fotbolls-EM, fotbolls-VM, då har du handbolls-VM, du har hockey-VM, du har kanske en Europa League-final så att säga. Men det ingår inte i den naturliga rullen. Där ligger det någonstans runt 20% skulle jag tro. Men slår man ut det på ett år så kanske det är 4 av 10 då, som man gör on-site. Och det kan jag ju ärligt säga att efter 32 år i branschen så är jag ganska trött på hotellrum och resor. Men jag älskar jobbet, om du förstår skillnaden. Det är klart att det är en underbar upplevelse att sitta på en VM-final i fotboll i Berlin och se Italien möta Frankrike. Alltså det är självklart. Men det är ganska mycket fram dit som inte är riktigt lika roligt. Och
Falkenberg och Chile i januari kanske?
Ja, nu spelar de kanske inte i januari. Får jag bara säga det att Superettan tycker jag är jätteroligt att göra. För man kommer ut och nära gräsrötterna. Alltså det som är idrotten i Sverige. Och man blir alltid så väl bemött. Man är alltid så välkommen. Det är inte som på ett EM eller VM i fotboll där man blir trakasserad av säkerhetsvakter och får parkera bilen 4 kilometer ifrån arenan medan UEFA-höjdarna åker svarta limousiner ända fram till dörren och där man får genomgå säkerhetskontroller i det oändliga och inte få ta med sig vattenflaskor in fast man ska sitta i 30 graders värme och kommentera i 2,5 timme. Alltså det är jävligt härligt att komma ut och göra Superettan. Men som upplevelse betraktat, att ha en VM-final i bältet och att ta in det, att känna in det. Jag gjorde det med Jens Fjällström som är en underbar människa på många sätt. Jag kommer ihåg när vi kom fram till straffläggningen så valde de målet bortåt från där vi satt, ganska långt bort. Och jag tänkte så här, det här är en VM-final i fotboll, det här är idrottshistoria, det pågår nu. Tänk om jag inte ser vem som slår straffen. Jag hade ingen, sen dess har jag alltid kikare med mig. Det var jävligt långt, alltså, om jag ska vara ärlig, bort till. Tänk om jag inte ser vem som slår straffen. Jag har en liten monitor, den krånglade till och från. Så jag sa till Jens så här, tryckte ner hostknappen och så sa jag, du, jag pekar. Du nickar om du håller med, skakar på huvudet om det är fel. Nu nickade han varje gång så jag var lugn. Men tänk dig själv, den avgörande straffen, fel straffskytt i tv, vilken mardröm. Du kan ju lägga det där på sängen och drömma om det några nätter.
Många kommentatorer drömmer om och realiserar den drömmen att bli programledare. Har du haft en tanke mycket?
Jo. Jag har tänkt så här, jag är för ful. Jag är liksom radioface så att jag kommer aldrig bli någon. Alltså tv är mycket utseende. Och så tänkte jag kanske inte har den där utstrålningen heller. Men jag har faktiskt gjort en del studiojobb. Jag vet att TV4 hade fotbollskväll för några år sedan. Nu sålde de av det till SVT. Och det var ju rätt roligt att min gamla antagonist Peter Gide då, som skulle vara programledare. Han ville ha mig som sidekick i studion. Tack Peter, det var superroligt. Så då fick jag stå där och snacka allsvensk fotboll och följa med varje allsvensk gång och jobba i TV. Jag har också gjort en del insittar som det heter i nyheterna. Om det händer något speciellt, några huligankravaller eller någon ordförande som avgår efter hot eller om det är någon mycket speciell idrottshändelse som ska följas upp och ja, alltså om det är något särskilt så blir man ibland inringd och sitta in i nyheterna och pucka lite med Bengan Magnusson. Och det upplever jag att jag har klarat ganska bra, att det har sett rätt okej ut. Så visst när jag en dröm om att... För jag tycker så här, när man är där ute på vägarna och far mellan arenorna och checkar in och ut från hotellen så kan jag ibland känna en lätt avundsjuka. För jag vet ju hur det är att jobba i studion hemma i huset under ett mästerskap. Det kommer folk med kaffe, godisskålar, det kommer sminköser och putsa på en lite grann och... Man får nya fina kläder och sitta i studion. Det är varmt och gott. Man ser kanske 2-3 matcher samtidigt. Och sen får man komma in och tycka saker. Jag älskar att tycka saker. Så visst, ja, jag drömmer om att få göra programledarjobb. Jag har gjort en del, jag har sagt så här. Kan inte jag få jobba lite som programledare? För jag menar, Ekvall har ju fått det. Husfeldt har ju fått det. Då har mina chefer alltid sagt det. Kanske för att spara mig. För att vara snälla, men de har sagt att nej, men Robin, du är alldeles för bra för att sitta där. Du är ju för bra på att kommentera. Så det har varit deras argument genom alla 23 år. Men programlederi är jäkligt kul. Så i den bästa världen skulle man ju få göra lite både och. Jag skulle inte vilja byta bort kommenterandet, men lite både och. Det var ett ärligt svar. Det kanske jag får äta upp.
Alla får i slutet av de här intervjuerna rekommendera vem de vill att jag ska intervjua. Jens Fjällström rekommenderade mig att träffa dig. Och då sa han att du är påläst och proffsig och duktig och alla de där orden som vi har talat om lite. Han sa också så här, han är inte alltid så lätt att jobba med. Vad tror du att Jens menar med det?
Jag kan bli jävligt grinig alltså när... Alltså jag är inte god att tas med de 2 timmarna före direktsändning. Jag jobbar upp en adrenalinnivå som är, den är inte hälsosam. Det ska jag villigt erkänna. Men det är så jag jobbar, så har jag alltid jobbat. Och den där anspänningsnivån liknar lite grann det som idrottsmännen själva har. Jag tror att det är det Jens menar, för att jag kan liksom, jag kan fräsa åt honom och jag kan liksom bli störd. Alltså jag pratade med Lasse Granqvist om det här. Hur tv-bolagen lägger ner oerhört mycket energi på 10 minuter studio för en fotbollsmatch till exempel. Och där måste alla sitta med på dessa eviga körschemamöten. Och man ska ha slips och kavaj för man ska vara i bild i 10 sekunder. Istället för att de som kommenterar får glida runt nere i spelargången. Fiska upp information, försöka få laguppställningar. Det är ju alltid det. Man jagar den här startelvan så man kan sätta sig och skriva. Istället så ska man sitta på dessa oändliga körschemamöten och det ska vara repetitioner av studiodelen Ska man varmköra då före, då ska man sitta med där och dra laguppställningen i en repetition. Fullständigt meningslöst. Det är bättre för tittarna att vi som kommenterar får förbereda. Så vi är klara och fix färdiga med det vi ska göra. Och då är jag vet att jag är hemsk. Så jag tror att det är det Jens menar. Men jag tror också så att om man jobbar med varandra så ska det finnas lite dynamik. Och det har alltid funnits mellan Jens och mig, för att om jag drar någonting i en ståupp av de här man gör nere på gräset före matchen, som han har tänkt säga, då blir han å sin sida jävligt sur på mig. Och med all rätt. Därför han är också otroligt proffsig. Han tänker igenom allt han vill göra. Många man jobbar med när man gör de här ståupperna, ingen nämnd och ingen glömd, men jag kommer ihåg när jag jobbade med Magnus Hedman då på ett EM. Polen, eller vad säger jag, Schweiz-Österrike. Han var ju så easy going och så otroligt proffsig i de där lägena. Sen det kanske inte blev så mycket substans i innehållet, men det var skitbra liksom i TV. Medan han tyckte liksom, det tar vi min klack i, så det tycker jag är en styrka också. Men Jens, han skriver, förbereder. Första gången vi jobbade ihop, det var på ett El Clasico i Spanien, så satte vi oss och fika. Så sa han, hur vill du ha det här? Så sa jag, hur jag ville ha det. Och då dängde han upp ett kompendium i bordet. Han har skrivit ett helt jävla kompendium om Real Madrid och Barcelona. Då började jag fatta att den här killen, han vet vad han snackar om. Men det var roligt att höra att Jens tyckte att du skulle prata med mig. Och jag är inte förvånad över att han tycker att jag är lite jobbig att ha att göra med ibland. Men det är bara av ett enda skäl. Att jag vill att det ska bli så bra som möjligt. Det är inte för att framhäva mig själv. Det är inte för att vara taskig mot någon. Utan det är bara för att det ska bli så jävla bra som möjligt.
Hur hanterar du tittarhat?
Ja, det går ju rakt in i magen. Rakt in i hjärtat. Jag har inte lärt mig att hantera det. Jag har en norsk kollega, Öyvind Alsaker, som sa, Robert, du må twittra. Och med det menar han att man skulle skaffa sig en röst då på nätet där man liksom kan gå i svaromål, vilket man ibland ska göra, inte alltid göra. Men jag upplever det som väldigt besvärande. På radiotiden så hände det ibland att man fick såna här strålisbrev, liksom ihopklippta bokstäver och liksom knäppskallar. Men idag kan det ju vara liksom 17-åringar i Sollentuna, eller det är ofta fansrelaterat. Om man har varit kritisk mot ett lag så kan man få liksom... Jag fattar inte att folk inte har mer distans. Jag har till och med fått en magchippare liksom i Karlstad en gång. Det var en som slog mig i magen faktiskt, för att han tyckte att jag var så jävla dålig kommentator. Jag tycker ju att om någon tycker att man är en dålig kommentator så visst ska man få uttrycka det. Men att klappa till folk är kanske att gå över gränsen. Så jävla dålig var jag inte. Men jag tycker det är svårhanterligt. Men jag twittrar lite grann och ibland så får man faktiskt över folk på sin sida. Och ibland så dämpar man. Alltså det är svårare att hata någon som faktiskt är en människa som har en röst. Det är lätt att hata någon bakom en tv-ruta, om du förstår vad jag menar. Men om jag får säga någonting så sluta hata. Om det är någonting som man gör fel, påpeka det gärna så att det blir rätt nästa gång. Men att hata folk för att de är som de är, eller för att de ser ut som de gör, eller som fallet är på TV4 rätt ofta, hata enskilda journalister för att det är en reklamfinansierad kanal, det är inte särskilt begåvat. Reklam-TV funkar ju så, det har svenska folket fortfarande inte alltid förstått. De tror att TV4 är reklamfinansierat och reklamen visas för att det är ren ondska eller av snödvinning. Men det är alltså det som finansierar sportsändningarna som man kan se gratis. Punkt.
Den positiva kritiken du får, använder du den som bränsle eller rinner den av dig?
Den rinner av ganska snabbt, och där tror jag igen att man kan jämföra med skådespelare som ofta säger att de aldrig läser recensioner. Det är det första de läser när morgontidningen ramlar ner i brevlådan. Och det är lättare att dålig kritik fastnar än att god kritik gör det. Men visst blir man glad. Sen händer det ju ibland att man får kritik som är bra fast man egentligen inte förtjänar det. Och det är klart att då känner man att jaha, varför skriver de det här just nu då? Vad finns det för... Alltså det är ju så i mediasverige idag att Aftonbladet har ju ofta ett samarbete med Viasat och Bonnierkoncernen, Expressen och sådär har ett samarbete då med TV4. Det betyder inte att alla journalister per se är liksom öronmärkta för att ha en viss åsikt, men jag tror att det förekommer att man liksom pluggar vissa kommentatorer eller vissa program. Så man kanske inte ska ta det allt för personligt, men såklart läser jag ju allting. Jens Fjällström igen, han säger så här, han läser aldrig kritik under pågående mästerskap, vilket är ganska klokt. För han säger att det skulle påverka det jobb jag gör, och jag har en plan för det jag gör. Och det har vi alltid, han och jag. Vi har liksom långa diskussioner, hur ska vi göra det här? Hur gör vi det här på bästa sätt? Men han vägrar då läsa recensionerna. Därför att han tror att det i så fall skulle kanske påverka hans nästa jobb. Vilket är ganska klokt. Men jag tycker nog att man ska läsa vad som har skrivits när man har kommit hem. Och bara hacka i sig det. Jag tror inte att det är så enkelt som han och vissa andra säger, att jag vet själv när jag gör ett bra jobb. Nej, man vet inte alltid det. Det är det som är lite lurigt med det här jobbet. Det är som med musik liksom. Vad är en hit? Vad går hem? Vad är det som fastnar? Jag menar, när Lasse Granqvist har gjort sina allra bästa referat rent hantverksmässigt, så är det ju en njutning. Alltså. Det är så jävla bra så att det är snudd på oslagbart. Och samma sak är det med Lennart Hyland. När Curre Hamrin går och lallar med bollen och snurrar upp hela det tyska laget på egen hand. Alltså det är ett oförglömligt referat. Det finns bra och dåliga referat, helt enkelt. Så att, ja, jag läser kritiken kanske i för hög grad. Den dåliga kritiken fastnar lite mer än den goda. Men man blir glad när det är någon klok människa som skriver någonting bra.
Har du exhibitionistiska drag?
Vilken svår fråga.
Har man det i den här branschen, i förlängningsfrågan där? Måste man ha det för att bli en kommentator på den nivån som du är?
Ja, man måste nog gilla rampljuset. Jag har parallellt med min journalistkarriär jobbat lite grann som hobbymusiker och gillar att stå på scen. Jag sysslade med skådespeleri upp tills jag var 19-20 år. Så att det där sitter nog i generna faktiskt. Min mamma var sångerska och jag faktiskt vid 85 års ålder fortfarande sångerska ibland. Så att det finns väl ett visst drag av exhibitionism där. Och jag måste säga det att jag gillar när man tänder de här studiolamporna. Och jag får en liten kick av det. Och jag fick en kick av den gröna lampan i radiostudion. Nu kör vi. Så visst, ja, jag är nog exhibitionist. Det är bara att erkänna.
Är det mycket feedback på ditt jobb på TV4?
För lite tycker jag. Man pratar i evigheter om studiosändningar och vad som var bra eller dåligt i en studiobit. Men man pratar nästan aldrig om innehållet i ett referat. Och då är det ändå liksom matchen som folk sätter på tvn för att se. Och där tycker jag det är någonting man har gemensamt med de flesta mediebolag. Jag upplever alltså, jag har jobbat 23 år på TV4 och man började inte prata kommentering och själva hantverket egentligen förrän Per Nundstedt blev fotbollschef mitten 2000-talet. Nu gick ju han till Viasat och jag tycker de har gjort ett kap, för Nundstedt med fel och brister han är engagerad i liksom den där grejen med kommenteringen, för det är ju liksom ett hantverk i sig. Och jag tror inte att det beror på någonting annat än att kunskapen om det är för dålig. Du jobbar ju själv på Eurosport och handhar kommentatorer. Hur mycket feedback ger du?
Så mycket jag bara kan, men det är oerhört tidskrävande.
Och det är svårt, va? Vad är bra, vad är dåligt?
Det är ju magkänslanivå där, men framförallt tar det ju verkligen, det tar ju 2 timmar att feedbacka en fotbollsfight helt enkelt. Mm. Plus att du ska skriva då, vilket tar 45 minuter. Mm. Det är en halv arbetsdag.
För att dra en kort historia bara. Jag kommenterade italienska ligan. Jag tillsammans med Hans Holmqvist var de första som kommenterade en liga utanför England. Och det gjorde vi under 3 år. Hade vi det där. Och jag vet att jag var jävligt uppskattad i Norge. Av alla länder. För de kunde liksom se TV4 då över kölen på något sätt. Så att när norska TV2 startade upp. så ringde de mig och ville att jag skulle komma och utbilda deras kommentatorer. Det tycker jag var, det var verkligen ett härligt erkännande. Och det här var då tidigt 90-tal. Jag var ju nybörjare på TV. Men det var väldigt lärorikt också för mig. För det jag fick göra då var att åka på en sån här tippeliga-match. Och så hade de en 7-8 kommentatorer. Och sen fick jag sätta mig och gå igenom deras matcher med de enskilda kommentatorerna. Liksom, titta igenom dem, gå igenom vad som var bra, vad som var mindre bra, diskutera, argumentera. Så att jag tror att om det är något TV-bolag någon gång som skulle vilja ha mig som mentor eller utbildare och kommentatorer, så är det bara att höra av sig. Därför att med 32 års erfarenhet så vet man rätt mycket om hur det funkar där ute. Och vad som håller och vad som inte håller, vad som är viktigt och mindre viktigt. Det är väl inte sagt, det är ju som med musikskribenter. Det är inte säkert att man kan spela jättebra själv alla gånger. Men man kan ändå begreppet om hur det ska låta, vad som är bra. Så det skulle vara jättekul att jobba med.
Talar ni i termer av att man är första kommentator eller andra kommentator, ja, på TV4?
Ja.
Och vart ligger du just nu då? Hösten 2013.
Det märkliga är att jag var faktiskt, och det tycker jag fortfarande är märkligt, jag var första kommentator i 20 år. På alla mästerskap. VM, EM, fotboll, hockey, handboll. Vad finns det mer? Curling. Jag har faktiskt gjort curling, men det var på radio. Men sen så köpte de över Lasse Granqvist från Kanal Plus, som numera också ingår i TV4-gruppen. Får se hur länge till det gör det. Och nu är det Granqvist som är första kommentator på fotboll. Och det gör inte mig någonting, för att där är jag faktiskt inte så prestigebunden. Trodde du att jag skulle vara det?
Nej, jag visste inte att den hierarkin var helt uttalad.
Nej, men den är helt klart uttalad. Första hand kommentator, och det tycker jag, så ska det vara. Det finns en trygghet i det, och det gör det också lättare för de som är i din situation som är chefer, när man ska lägga ut matcher på ett mästerskap till exempel. Vem ska göra det och vem ska göra det? Och det, så var det ju också på Radiosporten i ärlighetens namn. Att man hade, då var det Lasse Kink under den tiden jag var där, när Engstrand var tjänstledig och inte tog de bästa jobben själv, vilket han med all rätt kunde göra, så var ju, det var ju Kinken alltså på, när jag var med på fotbolls-VM 1990 i Italien, och då var ju Kinken första kommentator och gjorde alla Sveriges matcher, och sen så fick vi andra göra de andra matcherna, men jag fick göra Brasilien Argentina till exempel. Inte var jag så ledsen för det. Så ska jag vara ärlig, så spelar det inte mig så stor roll. Jag tycker kanske till och med att det kan vara skönt liksom, att Lasse tar de där Sverige-matcherna där fokuset är enormt liksom, på kommentatorerna. Sen så kanske jag får göra Belgien mot Sydafrika lite mer i skymundan. För jag älskar ju fotbollen i sig. Alltså där har inte jag någon prestige. Men jag är stolt över att ha varit första kommentator under 20 år.
Om det var en 36-åring som var första kommentator över dig, hade du brytt dig lika lite då? Eller har det med Lasse att göra, om du förstår den frågan?
Ja, alltså jag skulle ju bli besviken om det var någon som jag upplevde som inte lika kunnig som jag själv. Det är klart att jag skulle bli. Det är ju som en fotbollsspelare som får sitta på bänken match efter match, fast han egentligen tycker att han är bättre än den som spelar, om du förstår vad jag menar. Men jag har gjort så oerhört mycket, så tusentals idrottsevenemang genom åren. Så ja, alltså jag skulle nog inte bry mig jättemycket även om det var en 36-åring. Det skulle jag faktiskt inte göra. Inte i det här läget, men för 10 år sedan skulle jag naturligtvis ha gjort det. Men inte nu.
Vet man vilka som är 3 och 4 och 5?
Nej, det är inte lika uttalat. Och det tycker jag är ganska bra. 1 och 2 kan man liksom utkristallisera, men sen ska det nog vara lite flytande, för att jag har ju själv varit där. Vad var jag liksom på ishockey på Radiosporten 1985? Jag kanske var 3 eller 4. Eller kanske 5. Jag vet inte. Men sen så liksom klättrar man upp ett hack, och så rätt vad jag ringer och säger, du, vi vill att du gör SM-finalen här. Jaha. tack. Så, och där ska man känna liksom att man har möjlighet att förbättra sin position. Men alltså det är ju väldigt hierarkiskt. TV mer än radio. Väldigt hierarkiskt. Och mycket gnäll.
Du berättade tidigare att du förde samtal med SVT i alla fall att gå över till dem. Är du TV4 for life nu eller känner du att du mycket väl kan byta kanalhus?
Ja, alltså jag har nog, om jag ska vara ärlig, jag drömmer om att sitta vid ett hus vid havet och skriva kröniker och kanske fila på någon bok. Om jag fick välja. Så det här är ett yrke som jag är stolt över, men det är också ett levebröd. Jag har svårt att se liksom längre fram än 2 år i tiden. Jag skulle kunna tänka mig att bli redaktionschef någonstans eller redaktionssekreterare och jobba mer administrativt och jobba med det som jag sa, utbilda kommentatorer. Jag skulle gärna göra radio trots att det är mycket sämre betalt. Så jag känner mig inte som TV4 för life, det gör jag inte. Utan dyker upp någonting annat när mitt kontrakt går ut. Däremot är jag ju väldigt lojal, så ett kontrakt är ett kontrakt. Och skulle det dyka upp någonting annat så får det snällt vänta, men nej, jag är öppen för... Jag tror att man måste utvecklas i livet. Och det här är ju ett sånt privilegierat yrke där man hela tiden stöter på nya utmaningar. Inget år är det andra likt. Det är fantastiskt. Det är underbart. Jag har varit brevbärare, jag har jobbat i affär, jag har varit typograf, jag har många yrken i bältet, men inget yrke har varit som det här. Så omväxlande, så stimulerande och så krävande.
Låt oss tala lite om rättighetslandskapet. När du kom upp så var SVT allenarådande, får vi nästan säga.
Ja.
Så inte fallet idag. Är SVT avpoliterade som du ser det, som konkurrent?
Nej, konkurrens är bra. Och jag tycker SVT gjorde väldigt bra sändningar från OS i London. Men jag tillhör inte den gruppen som gråter liksom för att nu ska Viasat göra OS. Jag tror att de kan göra det precis lika bra. Kanske på ett annat sätt. Jag tror att det är bra för utvecklingen. Jag hoppas att det blir tillgängligt för alla idrottsintresserade tittare. Det tycker jag att det är viktigast. Att det liksom inte pengarna får styra allt för mycket. Utan att man får stå ut med en reklamslott då och då. Men man får se den idrott man vill ha. Men SVT har ju... fortfarande liksom fotbolls-VM i Brasilien kommer här som fyran delar med SVT. Och jag tycker det är roligt att träffa mina SVT-kollegor ute på de här mästerskapen. Och jag tycker det är kul att det är lite grann ett race. Vem har den snyggaste studion? Vem har de vassaste experterna? Alltså, jag tror alla tjänar på det. Och sen att hålla på och gnälla då på att det är reklam i den ena tv-kanalen. Jag menar, det är ju inga reklamavbrott i fotbollsmatcherna. Det är studion som blir lidande. Jag tycker synd om mina kollegor i studion i så fall. Men det är ju en förutsättning för att vi ska kunna vara med. SVT får ju miljardbelopp via licenser varje år. Det är så det fungerar. Jag betalar gladligen 2076 kronor om året personligen för att se SVT-sändningar. Så SVT har ju tappat nästan alla rättigheter. Men de har några stora kvar, bland annat fotbolls-VM. Och anledningen till att till exempel Glenn Strömberg får jobba på Viasat, det är ju att SVT har så få rättigheter kvar. Att för att behålla de bästa kommentatorerna då, som Glenn Strömberg till exempel, så måste de låta honom jobba även för andra kanaler. Så rättighetslandskapet har förändrats dramatiskt, men inte så dramatiskt som man trodde på TV4 i början av 90-talet. Jag var på Lasse Weiss och de som var chefer då och sa att vi måste vara med i EBU. Rättighetsmässigt är det viktigt. Och då sa de bara nej. Inom några år är det de privata kanalerna som har alla sporträttigheter. Så har det inte blivit.
Du var själv inne på framstående experter. Vilken är den bästa experten du jobbar med?
Alltså jag har jobbat med så många bra. Får jag bara nämna några som har gett mig aha-upplevelser? Du vet när man bara, wow. Oj, är det så här den här idrotten funkar? Så är ju Leif Borg en av dem. Du har pratat med honom. Du har pratat med Jens Fjällström. Det är en annan väldigt kunnig människa. Men om jag måste välja en, så väljer jag Claes Hellgren i den komplexa sporten handboll. För det har jag lärt mig nu, efter att ha föraktat sporten som 20-åring, att det är en komplex idrott som innehåller så mycket och som innehåller så otroligt mycket sportsmanship och tekniska finesser. Och där har vi en människa, Claes Hellgren alltså, som sätter in handbollen i ett stort sammanhang och som är en underbar radarpartner att bolla med. Och vi har jobbat fram det där samarbetet under 27 mästerskap. Jag har lärt mig mycket av honom och han har lärt sig en hel del av mig när det gäller tv. För han var rätt kantig liksom i tv-mediet. Och han frågade mig ofta, och det är det som är skillnaden. Han sa, gjorde jag rätt nu? Var det här bra, Robban? Nej, det var inte så bra. Du krånglar till språket eller vad det nu kan ha varit. Du måste titta in i kameran när du pratar med tittarna. Alltså sådana grejer. Medan han bara, det där är inget 6-0-försvar, Robban. Du ska nog ligga lite lågt med det. Det här är ett 3-2-1. Förstår vad jag menar? Alltså, han har lärt mig handbollen, jag har lärt honom tv, och det har varit helt prestigelöst oss emellan, och därför har det blivit bra. Vi har hela tiden utvecklat varandra och det är en underbar människa att resa med. Alltså, det finns så mycket filosofi. Han är ju en uppskattad föreläsare. Han kan mycket om livet, vi pratar om åldrandet, vi pratar om karriären, vi pratar om vad som är viktigt i livet, vi pratar om familjen. Och jag har jobbat som ungdomsledare i Hammarby nästan 20 år och han har sett de lag jag har tränat. Och han säger, Robban, du borde ju ta hand om A-laget. Nej, det borde jag inte alls säga. Jo, du borde ha A-laget, så mycket fotboll som du kan. Det är klart att man älskar en sån människa. Så Claes Hellgren, den vassaste experten genom alla år. Och då har jag jobbat med väldigt många bra.
Du nämnde själv att du är involverad i Hammarby och är en stor supporter till den klubben. På vilket sätt sätter det käppar i hjulet när du ska kommentera antingen dem, om du nu gör det, eller deras konkurrenter?
Ja, deras konkurrenter, alltså den problematiken finns inte. Och så mycket supporter är jag inte. Och jag vill bara klargöra, jag är inte ett dugg involverad i klubben nu. Jag började träna ungdomslag därför jag hade en son som spelade i Hammarby och skaffade mig med tiden en tränarutbildning. Och har jobbat med väldigt bra årskullar som har tagit fram liksom allsvenska spelare bland annat.
Castro Teo.
Ja, ett exempel. Det är aldrig oproblematiskt att vara sportjournalist och känna för en klubb. Men jag tror nästan alla sportjournalister känner för en klubb, mer eller mindre. Men när jag sitter på en arena och jobbar, så blir jag blir så fångad av idrotten fotboll i sig. Att de där klubbfärgerna spelar liksom, det spelar inte så stor roll. Du behöver inte tro på det jag säger, men så funkar det. Och Hammarby gör jag inte särskilt ofta. Men när det händer så kan man ju säga, man kan ju vända på det. I USA så har ju alla NHL och baseballklubbar sina egna kommentatorer. Och det funkar ju då så att de har väldigt mycket inside. Och jag är ju så mycket journalist att vet jag någonting om Hammarby som inte är känt, så kan jag lova dig att tittarna får veta det. Alltså den lojaliteten finns inte, utan är det någonting som inte står rätt till, då får man veta det. Jag är mer journalist än supporter, och så måste det vara. Men nu spelar ju Hammarby Superettan. Vi gör Superettan i TV4 Sport, men jag gjorde väl kanske 2 Hammarby-matcher förra året. I år har jag inte gjort någon. Så det är faktiskt inget stort problem. Men det är ju intressant det där med supporter, känsla för en klubb och vara sportjournalist. Vad håller du själv på för klubb?
Jag är från Värmland. Är det ett enda gäng, så är det ju faktiskt en klubb som Hammarby mötte, Hertsöga BK.
Jaha, 0-3. Eller 0-4, va?
Vi slog er i Karlstad då, i den orten jag är ifrån. Mm. Det är det enda laget jag har tyvärr.
Hertsöga. Nej, men alltså... Nu outar jag det här med Hammarby. Alltså jag tycker inte man ska hålla på och hyckla med det. Många sportjournalister bara liksom, de försöker ligga lite lågt med det. Men liksom, fan, jag är ju uppvuxen i Rågsved. Jag har gått på Hammarby-matcher sedan jag var 12 år. Liksom, det är ju ingenting att hymla med. Det är ju bara så. Men jag kan försäkra dig att när jag gör jobbet, när jag kommenterar Hammarby, de få tillfällen det kommer, det dyker upp, så då vet jag, då har jag inside. Jag missar inga spelare, jag missar inga målskyttar. Det finns fördelar med det också.
Upplever du att branschen är för grabbig?
Nej. Man hör ju och läser det ibland. Åh, vad grabbigt det är. Nu har ju TV4 anställt Emily Olander som kvinnlig fotbollskommentator. Jag vet att Radiosporten kör hårt med sina tjejer. De flesta programledarprofiler på TV4 Sporten är kvinnor. Och TV4 upplever jag har gått i bräschen faktiskt för det här med att ta in kvinnor i sportjournalistiken. Och om du läser kvällstidningarna idag, jag menar Johanna Frändén till exempel, en utmärkt fotbollsjournalist. Johanna Garå, en annan som jag håller högt. Alltså, jag tycker inte sportjournalistiken är grabbig. Jag tycker inte tv-kanalerna är grabbiga heller. Jag bara tvärt dementerar den villfarelsen. Det är inte så längre. Det var kanske så för 10 år sedan, men inte nu.
Hur länge ska du hålla på? Du fyller 60 om 2 år.
Ja, det gör jag faktiskt.
Patrik Ekwall blev precis lika överraskad när jag nämnde för honom hur gammal han var.
Mm. Ja, alltså åren går. Det är ju inte... Alternativet är ju sämre naturligtvis. Men det är klart att det är ju lite trauma. Men jag känner mig liksom i anden, i själen, när jag tittar på min skivsamling och plockar fram mina gamla Bowie-skivor och Little Feet-plattor, så känner jag mig fortfarande som jag gjorde när jag var 25. Och jag är fortfarande lika nervös inför direktsändningar som jag var när jag var 25. Så att jag har lite svårt att ta det där till mig. Men jag har varit inne på det tidigare. Jag skulle vilja sadla om lite och göra lite andra saker än de fara världen kring och kommentera idrott. Kanske ha en mer ledande funktion eller göra något, bli skrivande istället. Nu betalar sig ju inte skrivande journalistik på frilansbasis lika bra som den talade. Jag har ju en familj att försörja, så att jag får nog köra på några år till. Men dyker upp en möjlighet att göra någonting annat, så kommer jag att ta den. Så att jag, efter 60 vill jag nog göra någonting annat än kommentera idrott. Ja, det tror jag. Men du behöver ju inte knacka dig i pannan på mig om jag fortfarande sitter där och gör PSG mot Monaco om 4 år. Det finns ju sådana som Arne Hegerfors som aldrig vill lägga av. Som tar varje chans att få kommentera en match.
Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Det är några som har nämnt dig. Nu får du chansen att ge ett namn.
Ja, men alltså jag tycker att du ska prata med Claes Hellgren. Därför att jag älskar själv att tala med honom. Jag hade ett annat namn också, och det är Leif Bork, som är en underbar människa att köra bil till Örnsköldsvik med och prata om livet och ishockey. Men honom har du redan pratat med. Så då får det bli Claes Hellgren. Det kommer du att tycka om.
Sista frågan syftar tillbaka på namnet på podden. På vilket vis sätter du agendan i Sportsverige eller Mediasverige?
Det gör jag i så motto att jag har ett medium, ett forum där jag kan publicera mig själv och där jag kan uttrycka åsikter och bidra med mitt sätt att göra idrott. Där utgångspunkten är du är gäst i någons vardagsrum. Och det första man gör som gäst är inte att lägga upp fötterna på bordet och gapa och skrika, utan att känna in stämningen. Använd din röst, lyssna, var mjuk. Försök att skildra skeendet så att det blir begripligt. Med ett språk som inte utesluter andra. Gör inte det, svenska sportjournalister i media. Bli inte för nördiga och för sportinriktade. När det är ett mästerskap, när det är ett VM, dam-EM i fotboll, VM i Brasilien nästa år. Det är miljoner svenskar som tittar. I alla åldersgrupper. Och det är inte alla som är fotbollstränare. Och det försöker jag hålla i minnet hela tiden. Och det är i så fall mitt bidrag till sportagendan i Sverige.
Tusen tack för att du ställde upp, Robert Paskow.
Det var ett sant nöje.
Agendasättarna görs i samarbete med Nordicbet. gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. Och på iTunes.